stop a nosebleed.
He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement.
Knock on wood if you're with me.
I'm here so I won't get fined.
50 yards!
Oh, you tired? You tired?
Just win, David.
Let's go to eat a damn snack.
Can't wait.
Välkomna till Viaplays NFL-podd. Sista veckan på ordinarie säsongen, alltså vecka 17, med mig Marcus Brien och Viasats expert och kommentator Oskar Strauss. Hur är läget?
Tja. Jo, det är bra. Det är bra. Det är slutet på året och 16 veckor eller 17 veckor har ju gått för snabbt som alltid.
Ja.
Men nu är det slutspel. Fantastiskt.
Det är så här, sista veckan på året och decenniet. Det är alltid lite vemodigt, känner jag. Alltså det, på ett sätt, som du säger, ser man ju otroligt mycket fram emot slutspelet och de här bra matcherna, tajta matcherna, spännande vändningar. Men på ett annat sätt så är säsongen över för 20 lag.
Mm.
Och ja, för min del då, för New York Jets, så då får man ju vänta liksom mer än 8 månader i världens längsta offseason på att få se dem igen. Ja, det är lite så här,
vemodigt.
Blandande känslor faktiskt.
Ja, men supervemodigt och att man vet att nu är det, ja, det är januari kvar i princip, en match 2 februari. Sen får man vänta. Men det är lite draft däremellan, det är en combine. Börja titta på vad som komma skall, vilka lag, tränare ska sparkas idag.
Free agency.
Det, och sen så är det ett helt nytt kapitel. Dels ett nytt årtionde, 2020. Och vilka, liksom, vilka lag ska vara de bästa under 2020?
Mm.
Vet du vilket lag som har varit det absolut bästa 2010? Så nu kanske det är dags för en ny era. Och de lagen som börjar komma upp på den nivån nu med unga, bra spelare, liksom Ravens, 49ers, är de som ska ta liksom nästa steg och bli en dynasti under 2020-talet.
Mm. Ja, det enda man vet säkert är i alla fall att man som fan, eller i alla fall så som jag fungerar, att man kommer glömma bort hur dåligt det såg ut större delar av säsongen och börja lura sig själv och intala sig själv att jävla vilken bra draft vi gjorde och våra liksom free agency är ju liksom homerun, så i år då sker det. Sen sitter man där vecka 1 i september och bara efter en halvlek underläge 21-3 och bara okej.
Men nu är det inte alla Jets fans.
Nej. Å andra sidan så är det ju just under off-season vi är som bäst.
Ja,
innan vi hoppar in här i sista veckan och går igenom det som var otroligt spännande på sina håll, så tänker jag också att vi ska runda av lite det här decenniet.
Mm.
10-talet. Och tänker att vi ska hylla lite de spelarna som stuckit ut på sina håll. Och de som leder de största kategorierna, så skulle jag vilja ha, inom NFL då, som man mäter, skulle jag vilja ha lite din input på. Och du, så vilka spelare har varit bäst på respektive position kanske?
Mm.
Tittar vi på passing yards under 10-talet så har vi Drew Brees som nummer 1 med 46 517 yards.
Mm.
Är han nummer 1 under 10-talet på grund av det?
Nej. Det är Tom Brady.
Ja.
Alltså det är inte svårare än så.
Nej.
I mina ögon. Alltså, har man sett vad han har gjort och de Super Bowls han har vunnit. Drew Brees vann en Super Bowl 29 var det, va? Liksom det, de har varit, eller han har varit bäst. Det är liksom, man måste titta på om han har vunnit. Jag gillar ju statistik, jag älskar statistik för det säger rätt mycket, men det säger inte allt.
Nej.
Tyvärr. Och tittar man allt runt omkring hur ett lag liksom har varit uppbyggt och man har liksom tvivlat på Tom Brady eller tvivlat på Patriots att i år kan de fan inte vinna, så går de och vinner ändå. Och på det sättet de har gjort det. Liksom, självklart Aaron Rodgers har varit där uppe, Drew Brees har varit där uppe. Liksom under hela decenniet, men Tom Brady måste vara, eller är bäst i mina ögon i alla fall.
Tittar man på en annan kategori så kanske lite överraskande när man tittar på rushing yards, som har sprungit för mest yards, så är det också samma spelare som har flest touchdowns under 10-talet i Shady McCoy.
Mm.
Och ja, där är väl en liten sån grej kanske som du var inne på, att kanske inte har varit bäst då.
Nej.
Att statistik inte har allt. Eller vad säger du?
Nej, men tidigt 2010-tal så var det mest elektrifierande spelaren att titta på.
I Philadelphia?
I Philadelphia.
Ja.
Det han gjorde liksom i screenspelet framförallt med var liksom, ja, men when in doubt, ge bollen till LeSean McCoy så händer någonting bra. Och det var alltid roligt att titta på honom. Men Adrian Peterson är liksom, visst han hade sin största, liksom sina bästa år precis innan 2010, men liksom han var i Vikings 2010 till 2016 och sen så var han i Saints Cardinals 2017 och sen Redskins under de här två sista säsongerna. Och bara liksom för hans ålder, han ligger gammal som mig, född 85, och liksom i den åldern att kunna prestera på det sättet han har gjort det här året. Frank Gore är också en sån spelare som ligger en trea all time antal yards. Ingen sån spelare som liksom sticker ut men liksom har gnuggat sig framåt och bara plockar yards på yards på yards. Men Adrian Peterson, sen så Marshawn Lynch kan man inte undvika att prata om heller.
Nej.
Det han gjorde i Seattle Seahawks. Fantastiska spelare. Jag tycker running back positionen är otroligt svår för 2010-talet. Men någon av de fyra, jag har svårt att peka ut en vem som har varit bäst i och med Adrian Peterson hade sina bästa år innan 2010 start, tror jag.
Han hade väl den största toppen, om man ska säga så i alla fall. Då han hade några fantastiska år där i Minnesota.
Mm.
Blev han till och med MVP ett år?
Ja, men det blev han.
Ja.
Han var ju upp och snudda på rushing rekordet. Missade bara med några yards.
Över 2000 yards var han ju där.
Det var han. Och då blev han MVP. Yes.
Tittar vi på receiving yards då, så har vi en som fortfarande är aktiv och fortfarande otroligt dominant. Det är Julio Jones som leder den kategorin med 12 000, i över 12 000 yards på 10-talet.
Mm. Ja, jag har ingenting att säga emot där. Jag tänkte lite på Antonio Brown också. Som sagt, jag vill se helheten i en spelare och den som jobbar kanske hårdast utan att göra liksom dra till sig allt för mycket uppmärksamhet, Julio Jones, på det sättet han gör det. År in och år ut. Lite skadebekymmer visst, men man har varit med i ligan sedan 2011. Nu 2019 med bara Falcons. Jag älskar Julio Jones, jag älskar det han gör. Han är en av de bästa, är fortfarande en av de bästa efter så pass många år.
En spelare som jag tänkte på, som jag tycker kanske är det mest dominanta jag har sett på den positionen, men han snuddar ju lite där på gränsen om man ska räkna från 2010. Det är ju Megatron, Calvin Johnson. Absolut. I Detroit Lions, som var ju, hade några år där han var ju otrolig. Alltså, han kunde vara liksom triple coverage och bara upp och plocka bollen. Sen la ju han tyvärr av väldigt tidigt, avslutade sin karriär, men och var väl också dominant där på gränsen, alltså 2008-2009 och sådär. Men en spelare som jag vill nämna här i alla fall.
Ja, men absolut. Och liksom AJ Green har ju varit där uppe också. Det, liksom, om man tittar tillbaka på 2010, vilka receivers som har varit bra liksom. Men AJ Green, Calvin Johnson, Tony Brown, Julio Jones är de fyra. DeAndre Hopkins, lite för sent in på bollen, men han är en av de bästa just nu. Men de fyra är väl de jag vill lyfta fram, med Julio Jones är nummer ett för mig.
Går vi över till den defensiva sidan av bollen, så tittar vi på den som har flest tacklingar. Och där hittar vi också en fortfarande dominant spelare i Luke Kuechly på 1086 tacklingar på sin linebacker-position.
Mm. Ja. Ja, de två som står fram, liksom framhäver sig själva är ju Luke Kuechly och Bobby Wagner. Samma typ av spelare i passningsspelet är de fantastiska att täcka. Tar interceptions och gör det. Skulle jag få välja två så är det de två. Men jag har inga problem att säga att Luke Kuechly har varit den mest dominanta under 2010-talet. Kom in 2012, varit med hela vägen. Ganska bistet då, eller jag ska inte säga dåligt, för han är i toppen i ligan. Han blev utvald i en Pro Bowl. Men kanske inte den säsongen man vill ta i Panthers i år. Och han har fått göra rätt mycket ensam.
Fortfarande en riktig ledare och presterar ju på en otroligt hög nivå fortfarande. Den som har kommit åt quarterbacken flest gånger är ju Denvers Von Miller med 105 sacks.
Mm.
Och där är det väl han och JJ Watt som sticker ut.
Ja, det är alltså de två, om man tittar på defensiva linjemän som i stort, så JJ Watt, Von Miller, sen gillar Aaron Donald också, komma in 2014, kanske lite sent på det, men Geno Atkins vill jag också lyfta fram.
Ja, ja.
Hör inte så mycket av han numera, men när han var som absolut bäst och fick sitt stora kontrakt med Bengals så var han dominant, så dominant. Och jobbar från den tre teknikspositionen, defensiv tackle-positionen, och gör det så bra. Så Geno Atkins vill jag kasta med Von Miller och JJ Watt. JJ Watts skador har ju liksom hindrat honom för att vara högst upp på den listan. Ultimat.
Geno Atkins där kommer jag ju tänka på när de var med i Hard Knocks. Mm. När de körde den här Oklahoma Drill. Mm. När man liksom möts en mot en och bara ska, och som du brukar säga, pannkaka är den andra.
Oklahoma Drill är, det finns en sån stark hatkärlek till den liksom övningen för mig. För det, när jag var i Phoenix till exempel, då tog de oftast liksom en offensiv linjeman och en defensiv linjeman, och det du har, du sätter upp två liksom plankor eller två liksom dummies, kuddar på varje sida, så du har ett svängrum på 1,5-2 meter ungefär. Och så är det en mot en, liksom face mask, sen nästan nuddar varandra, och sen handlar det bara om liksom köra igång, och defensiva linjemannen vill trycka bak offensiva linjemannen vill göra detsamma med defensiva linjemannen, och sen får man ner någon på den andres rygg. Då får man hela liksom sitt offense bakom sig, hela sitt defense bakom sig. Det är fantastiskt, och alla är liksom, det är sånt man vill sätta igång en träning, och där, då visste man vad det var för typ av träning, för då kanske blev lite chippy och man började snacka skit med liksom offense versus
mycket,
defense.
Var det mycket hets däremellan?
Otroligt mycket hets. Och det var det som gjorde det, och man ville inte liksom göra sin egna lagdel besviken. Jag fick göra det rätt många gånger i Phoenix mot en spelare som sen gick till Arizona State och spelade där. Men det var jäkligt coolt.
Hur gick det för dig då?
Ja, men det gick bra faktiskt. Det var rätt jämnt, och jag fick göra mot Tevita Finau också, som spelade NFL. Han gick till West Virginia och sen så till Utah bytte han till. Spelade där, sen spelade han faktiskt i Jets, han spelade i Houston också. Så när de gjorde Hard Knocks i Houston så är jag med där, Tevita Finau. Hans kusin är Tony Finau, som spelar på PGA-touren i golf, liksom en så här fantastisk atletisk familj som kan göra det mesta. Och den andra brorsan där, han spelar basket i NBA också, så det är en sjuk familj. Alla från Samoa öarna. Med gigantisk herre.
Hyfsat rekord i familjen.
Ja, men det föräldrarna kan inte vara besvikna, eller farbror eller morbror.
Nej. Går vi vidare och tittar på en annan viktig kategori, är ju antalet interceptions, och där har vi Richard Sherman i ledning under 10-talet. Han har 35 stycken picks.
Mm. Jag vill lyfta fram någon annan också. Patrick Peterson är en som jag gillar, som har varit i Arizona Cardinals hela tiden. Fantastisk spelare, gjort mycket på special teams också. Men Richard Sherman, det han gjorde med Seahawks, liksom Legion of Boom, ledare där, förmåga att stänga ner dem och liksom fortsätta med 49ers de sista två säsongerna, och liksom har varit en av grundstenarna för att 49ers ska vara där de är idag, och vara nummer ett sidad i NFC. Inga problem med det. Vill även lyfta fram safeties i Earl Thomas också, för detta Seahawks, Ravens i år, och sen även Eric Berry, det han gjorde med Chiefs, och liksom övervann cancer också, och
kom tillbaka och presterade på en hög nivå.
Är fantastiskt. Så de fyra spelarna, om man tittar på defensiva backpositionen.
Du har ju glömt den. Du vet ju vem jag kommer säga nu.
Ja, och det är ju Darrelle Revis.
Ja.
Lite för hoppig karriär för mig, och liksom var väldigt ojämn.
Var ju också där tid, han hade kanske sitt bästa år 2009, även 2010. 2011 var också ganska bra, och sen vann han ju Super Bowl med Patriots också, då han spelade bra.
Ja, absolut. Och liksom var med Bucks ett år, var med Chiefs ett år eller halvt år. Ja, nej, jag har svårt. Det enklaste valet av allt det här, det är en position som vi inte tagit upp, den som är med liksom är liksom 2010 års bästa.
Får jag gissa?
Ja.
Är det Justin Tucker du tänker på kicker?
Han är med om man tittar på Kickers. Men det var inte han jag tänkte ta upp, utan det är Robert Gronkowski.
Given
tight end. Finns inte någon som är i närheten.
Nej,
det är bara det jag ville lägga till.
Mm, vi får se här. Vi kliver ju in i ett nytt decennium, 20-talet, vilka spelare vi kommer att prata om. Kul också att många här fortfarande håller på och presterar på en hög nivå. Vi har ju tidigare pratat om coacher i NFL här. Vi sitter här nu, det är Black Monday, men klockan är ju bara tidig morgon i USA, så vi har inte nått av så många nyheter om vilka som tvingats att leta nya jobb till nästa år.
Kanske det kommer någonting här under vi sitter och sänder, i så fall kör vi breaking news.
Precis, vi får köra lite updates här. Det vi vet däremot, det är ju att Cleveland Browns head coach Freddie Kitchen fått sparken efter bara ett år i Cleveland, och inte så konstigt kanske. Och man har ju sett de här splittringarna i laget vecka efter vecka. Det har inte blivit bättre. Vi pratar om också vikten av att avsluta säsongen, även fast man missar kanske slutspel, på ett positivt sätt, som vi har sett i Atlanta Falcons, till viss del också New York Jets. Men i Browns har de ju tydligt också varit dåligt coachade.
Ja, och inte fått ihop laget. Alltså så många individualister, egoister i ett och samma lag. Att få ihop det är ingen lätt uppgift. Det är ingen lätt uppgift. Då behöver du ha en Ron Rivera som får ihop det laget. Du får inte ihop det med en coach som knappt har någon erfarenhet och jobbat sig uppåt i coachingträdet, utan hamnar där och ska vi säga en slump egentligen.
Och rätt beslut, känner du?
Ja, men det här var ingen överraskning för mig. När vi pratade om det här för några veckor sedan så var jag tämligen säker på att han skulle ryka, och speciellt hur han avslutar säsongen. Det var lite spiken i kistan också. Det gjorde väl ganska enkelt att förlora mot Cincinnati Bengals också.
Ja, och alla de här bråken med sidliga, eller bråken, men de man säger livliga diskussioner, om man säger så då. Det ser man ju liksom inte direkt att någon går fram till Belichick, som både Jarvis Landry och Odell Beckham, Baker Mayfield, flera spelare har gjort i Cleveland. Det här bråket mot Steelers, det vill säga att det är ingen disciplin i laget.
Nej, men så är det. Och det får vi se ett antal lag också, liksom disciplinen, hur folk eller spelare står och pekar fingrar mot varandra och mot tränarna också. Vilket är liksom det. När man ser det, då vet man att man har tappat omklädningsrummet.
Ja, och sen tycker jag också att spelarna har ju såklart sin del i det här också. Jag tänker på Baker Mayfield som förra året då kom in i ligan, tog den lite med storm. Det var en väldigt hype att han nu skulle lyfta laget till nya nivåer, men han har ju snarare gått tillbaka i år. Har ju haft en svag säsong. Liksom svårt att liksom hitta spelare, liksom man går ofta på sin första read, mycket interceptions, och det är klart att han bär ju en del i det också, samtidigt som att Kitchens då såklart borde ha kunnat coachat upp honom på ett bättre sätt.
No, Baker Mayfield under 60% completions, 22 touchdowns, 21 interceptions, alltså det är ingen höjda statistik med de vapnena som han har haft också.
Man adderade ju alltså Odell Beckham Jr., Kareem Hunt som kom in lite senare, var ju avstängd i början. Ändå har man ju då, man har kastat för 400 yards mindre, 7 touchdowns mindre, gjort 24 mindre poäng än säsongen innan.
Nej, det är ett misslyckande. Grovt misslyckande. För ett lag som vi trodde, eller som folk trodde skulle gå till, eller jag trodde skulle gå till slutspel, det trodde jag. Det trodde jag. Men att kanske vinna de matcher i slutspelet också. Det var så mycket man trodde på det här laget innan den här säsongen. Och vilken besvikelse det har varit.
Ja, och som det artade sig i AFC, alltså när man trots allt fram tills bara för någon vecka sedan var man ändå med i racet. Ja. Så att det krävdes ju inte så jättemycket mer för att man verkligen skulle vara där.
Och de vinner första veckan mot Lamar Jackson och Baltimore Ravens. Just vilket det. Är så här.
Ja, de har ju glömt bort det.
Då var det så här, men då kanske man är där uppe ändå. Och sen så verkligen skifta.
Ja, vi får ju se. Det är i alla fall att vänta att det kommer bli fler coacher idag på Black Monday som får beskedet att de är out. Man kände ju igår lite på förhand att 7 matcherna egentligen skulle bli en lång väntan på de senare matcherna och inte innehålla någon vidare spänning, men så fel man hade, och det är man ju otroligt glad för. New England Patriots hade ju en andra sid till slutspelet att spela för och på så sätt då kunna få en bye week, och man hade det i egna händer inför mötet med Miami Dolphins. Det vill säga, skulle man vinna skulle man få den här återvärda andra sidan. Och ett Dolphins som man i deras senaste möte utklassade på bortaplan med 43-0. Och även fast Miami då sedan dess har spelat upp sig, så var det ju ingen här som trodde att de skulle få med sig en vinst från Foxborough. Och man stod ju här för säsongens största skräll då man lyckas vinna med 27-24. Man var inför matchen en underdog med 17 poäng, vilket som är då de facto den största skrällen i år, då den näst största skrällen var vecka 10 då Falcons var underdog med 13,5 poäng borta mot Saints. Och ja, det var ju underbart att se det här Miami Dolphins ledda av Ryan Fitzmagic bara köra.
Mm. Helt fantastiskt. Och tar kommando i matchen och sen så sakta liksom så här, men leder med 10-0, man tror så här, kanske kan bli en match här, kanske blir en liten upset, och sen så börjar Patriots som de gör liksom, men äter sig in i matchen och det blir 10-10, men sen så svarar man på tal. Fitzmagic, en 83 yards drive, 9 spel, 17-10, och sen så Patriots kommer tillbaks och 75 yards för en TD, 17 lika. Om man bara ett field goal, och sen när man är nere i fjärde kvarten har bollen på, eller en drive som går 60 yards, tar 4:36 av klockan, lämnar 4 minuter kvar, strax under 4 minuter kvar till Fitzmagic, sätter en touchdown, en passning till James White. Alltså, men det här måste ju Patriots ändå vinna, 24-20. Det här måste ju deras defense, ett av ligans bästa defense, liksom, när de sparkar av Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic. Han har 75 yards, han har 4 minuter, han ska gå ner hela vägen, göra en touchdown för att vinna det här. Det här måste Patriots vinna. Men sen så är det Ryan Fitzmagic.
He's back.
Och man vet ju att ja, med Patriots, deras skrälllag som man möter, som allt kan vinna, det är ju Miami Dolphins som kan sätta upp någonting.
Det är deras boogie team lite.
Ja, men verkligen. Men oftast på Miamis hemmaplan. Mm. Liksom, de har ju inte vunnit i Foxborough. Och det trodde man ju aldrig att de skulle gå in och göra på det här sättet. Men låt oss inte glömma liksom vad som stod på stake här. Miami Dolphins var ju ute för länge sedan. De har ju ingenting att spela för. Men jag tror det är många som har cirklat den här matchen i sin kalender som spelar Miami, och speciellt coacherna. Flores som är head coach har ju varit i Patriots länge och liksom coachat med Bill Belichick, och liksom har många vänner. Efter matchen står han och kramar av Matthew Slater liksom som en vän till honom och så. Men hur man gör det. Ryan Fitzpatrick passar bollen så systematiskt, springer med bollen själv också. Han har sprungit mer på passningsspel än vad Lamar Jackson har gjort det här året. Mm. För fler yards. Det är helt otroligt.
Ja.
Att han gör det. Och liksom hur han letar. Och Devonta Parker har en bra match också.
Igen.
Och igen. Verkligen blivit. Och jag tycker att han fortfarande, som vi pratade om förra veckan, att han skulle varit uttagen till en Pro Bowl. Men liksom 137 yards. Och han står mot Stephon Gilmore.
Mm.
Liksom det jag, eller den spelare som jag trodde innan den här matchen i alla fall skulle bli defensiva spelaren of the year, och får Stephon Gilmore se ut som en liten pojke bland män. Det är otroligt hur en liga där man har räknat ut ett lag så pass länge som inte ska vara med, Patriots har ändå något att spela för, en bye week på hemmaplan mot ett lag som är 4-11. Och man förlorar.
Ja, och just när matchen ser ut som du beskriver, att de kommer tillbaka, det är jämnt, det är ett ställningskrig, men de tar ledningen i slutet. Som vi pratade om förra veckan, jämna matcher där Patriots är med, de vinner dem.
Mm. Nej, men så
i de flesta fall.
Så är det.
Och men i den här matchen, just när deras försvar då ska gå upp mot Fitzpatrick, så nej, då stod de inte pall.
Ja, men jag var chockad. Jag skrattade för det var så absurt.
Mm.
Alltså det var så absurt att det här hände. Och nej, det jag vet inte vad jag är lite mållös fortfarande. Det är så märkligt att New England Patriots, som man alltid har räknat med. Man är ju bortskämt när det kommer till New England Patriots. Så du tvivlar på ett lag som är 12-4. Men New England Patriots har inte varit ett bra lag i år. Men de är ändå 12-4.
Och man får inte glömma här också hur mycket, alltså vad det faktiskt betyder det här. Det är ju faktiskt otrolig skillnad här. För Patriots del så innebär det att man för första gången på 10 år missar en bye week, och man får ju spela då redan nästa helg på wild card weekend mot Tennessee Titans, och det är ju en oerhört stor skillnad just för Patriots att dels inte bli sidade, så att man liksom missar den hemma, man får ingen hemmamatch då i slutspelet, och att man då måste in redan i wild card weekend, där man när de gångerna man har spelat wildcard-match har man ju heller inte lyckats gå hela vägen.
Nej.
Utan man har alltid gjort det som...
Man har ju aldrig kommit till en AFC-final.
Nej.
Och det kan jag garantera att de inte kommer göra i år heller.
Nej.
Det är jag tämligen säker på.
Det var ju lite otroliga scener också i matchen som visades på TV3 Sport i Kansas då, som blev ju laget som tog sig förbi New England och nu fick den här andra sidan, då dels de själva avgjorde matchen i slutet med en touchdown mot LA Chargers, och samtidigt då som Fitzens touchdown ropades ut i högtalarna. Och ja, nu drömmer i alla fall jag om en AFC-final där man får se Lamar Jackson gå upp mot Patrick Mahomes.
Ja, men alltså det är ju absolut bästa scenariot, att få se de två lagen fightas om en Super Bowl-plats. Det är ju de två lagen man vill se. Såklart. Samtidigt som du vill se Saints 49ers i NFC-finalen. Vilka matcher.
Ja.
Liksom bara, ja, men kommer man komma dit? Ja, men det finns några andra lag som kan förstöra den resan och vill gärna förstöra den resan för de fyra lagen också. Så det är ett högintressant slutspel vi har framför oss.
Ja, otroligt starkt av Miami Dolphins, och jag vill bara ge en liten inblick här redan nu till nästa års AFC East. Tittar man på tabellen här, vecka 9-17, alltså de sista 9 matcherna, så leder New York Jets på 6-3. Vi har Bills 5-4, Dolphins 5-4 och Patriots sist, dock med bara 8 matcher spelade, men 4-4. Vi kommer nu! Kampen om den sista slutspelsplatsen i AFC stod på förhand mellan Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers och en minimal chans då till Oakland Raiders. Tennessee hade ju det här i egna händer. Man behövde bara, inom situationstecken då, vinna sin match mot Houston Texans, som redan var klara för slutspel. Houston vilade också här sina stjärnor, och till paus så var det ju fortfarande en jämn match då Titans ledde bara med en touchdown. Det stod 14-7. Men sen gick man ut startande andra halvlek med en drive då man sprang över Houston. Man sprang bollen 9 raka gånger, fick in den i end zone, och då var det game over. Och det var lite symboliskt för matchen också att man gjorde det på det sättet. Titans running back beast Derrick Henry sprang här för 211 yards, 3 touchdown, Tennessee vann och man tog den sista wildcard-platsen i AFC.
Och Derrick Henry blev den bästa löparen, eller flest sprungna yards den här säsongen också.
Det blev han,
med den avgörande touchdown, eller avgörande när han satte upp den sista touchdown, 53 yards. Och när han springer den touchdown, det ser ut som att han lunkar fram den gigantiska massan till kropp. Liksom, atleten, superatleten, lunkar fram. Liksom, hela överkroppen står nästan stilla när han springer framåt. Det är bara benen som rör sig och drar ändå ifrån spelare. Helt otroligt. 211 yards, 3 touchdowns. Och alla är så glada för Derrick Henry. Men framförallt den offensiva linjen, hur han liksom kramar om dem. Och det är ju sånt som berör mig. Hur, liksom, när du har ligans, eller den bästa running backen till sett till flest antal yards. Det är ju mycket som visar liksom på den offensiva linjen vad de har gjort för Derrick Henry. Så applåd till dem och liksom all heder. Men det var ju precis det här sättet man ville avgöra den här matchen. För att precis så här man ville ta sig vidare till slutspel. Man skulle vinna den här matchen, ingen snack om saken, mot Houston som inte ens, ja, det spelar ingen roll för dem vad som hände.
Nej, de var ju låsta på sin fjärde plats efter att Chiefs hade vunnit. Ja. Och så otroligt viktigt här, när vi har pratat om Titans tidigare, vikten av just Derrick Henry. Och när han har sprungit för över 90 yards i år, så är man 7-0. Mm. Och deras anfall går ju här dels genom Derrick Henry, men en annan spelare som jag vill lyfta i Tennessee är ju rookie-receiven AJ Brown, som också spelat bättre och bättre för varje vecka. Och den här matchen hade han 124 yards, en touchdown. Och är han möjligtvis en kandidat, eller kanske till och med den som ska bli offensive rookie of the year, Oscar?
Jag har sagt Josh Jacobs långt in i säsongen. Skadebekymmer, har varit borta 2 av 3 senaste veckorna. Bruten axel, så det är inte som inga konstigheter. Jag ska inte spela då kanske. Men jag efter den här sista veckan nu, AJ Brown och Deebo Samuels gillar jag. Två andra runda picks som gör så otroligt mycket. De är mer springspelet båda två. Springer med bollen en hel del. Har liksom sprungna yards nästan i varje match. De tar dem på en end around och liknande. Jag gillar personligen sett Deebo Samuels mer som spelare, liksom atlet. Han gör mycket för den här. De Kalchan, han gör rätt mycket i det laget med för det laget. Så Deebo Samuels gillar jag, men AJ Brown absolut. Liksom, han har ju varit X-factor för 49ers de sista veckorna, andra halvan av säsongen.
För Titans.
Och har varit en fantastisk mottagare, liksom gått förbi Corey Davis som har varit, skulle ha blivit den här stjärnreceivern. Det är AJ Brown nu som är det.
Han har ju också lite av den här beast-looken, alltså väldigt så här kompakt spelare.
Han kommer ju från samma skola som DK Metcalf, och liksom vi fick ju se de här bilderna och försäsongsträningen innan combine, och liksom vad är DK Metcalf, får ju alla titta på. Så var det lätt att missa AJ Brown, han såg ut också. Han var inte dåligt tränad han heller, så jag gillar det. Jag har honom högre än efter den här veckan, högre än Josh Jacobs, tyvärr, för att jag sa Josh Jacobs innan säsongen. Jag gillar att ha rätt, men AJ Brown absolut. Jag ser inga bekymmer med att han skulle bli offensive rookie of the year.
Tennessee får ju nu åka till Foxborough för match i nästa vecka, och för Houstons del får ju ladda om för hemmamatch mot Buffalo Bills. Ett annat lag som hade slutspelet i egna händer var ju Philadelphia Eagles, som igen då spelade då en måste-match till då man åkte till MetLife Stadium i New York för att möta Giants. Och skulle de vinna så skulle de också vinna divisionen och ta sig till slutspel. Och här var det spännande väldigt länge. Matchen gick fram och tillbaka. Och i början av fjärde kvarten så stod det 20-17 till Eagles. Och Giants hade bollen i sina händer då matchens viktigaste spel och största spel kom, då Malcolm Jenkins slog ut bollen ur händerna ur Daniel Jones. Och Fletcher Cox plockade upp den och tog den ner till enyardslinjen, som sen Eagles konverterade till en touchdown och seglade iväg till slutspelet. Och gjorde det igen. Man har spelat nu med kniven mot strupen i flera veckor i rad. Man har nu 4 raka segrar, alla inom divisionen. Och man tar sig då välförtjänt till slutspel.
Ja, verkligen. Ja, nej, men alltså Doug Peterson ska väl vara med och aspirera på Coach of the Year, tycker jag. Med det manfallet man har haft. Alltså du rycker ut no names som man aldrig hört talas om, som tar dem till slutspel. Carson Wentz har över 4000 yards passade den här säsongen. Första Eagles-kuben som någonsin har det. Och den ledande, alltså ingen wide receiver har över 500 yards i det laget.
Nej.
4000 yards passade. Och under 500 yards på alla receivers. Helt galet.
Ja, det är galet.
Helt galet. Och de tar sig till slutspel och det är deras defense som verkligen steppat upp sista veckan här nu. Verkligen steppat upp och gjort det otroligt bra. Och den press man sätter på, i det här fallet, Daniel Jones idag, såg stressad ut många gånger. Daniel Jones var tvungen att göra det själv på marken och springa för några yards också, på viktiga att konvertera fjärde downs på några boots, och även höll bollen själv istället för att ge över till Saquon Barkley. Nej, det Eagles, jag vet inte, när de vann sin Super Bowl då var det liksom underdog. Spelade de rätt hårt på underdog-grejen hela slutspelet och körde masker och hela grejen. De ses ju självklart som en underdog i år också, men jag tror det blir one and done. Alltså de kommer åka ut i slutspelet och kommer åka ut mot Seattle, säger jag också. Vi kan prata om det senare, men jag, det kan inte räcka med det här laget. Alltså det ska inte räcka med det här laget.
Nej,
det ska inte göra det. Ha självklart hemmaplansfavör, men det liksom med det lagen som löp. Bostons skott har 3 TDs den här matchen. Han har flest antal receiving yards på 84 och 54 yards på marken och 3 TDs. Det är så här, vem
har du hört talas om han för 3 veckor sedan?
Liten kille, påminner mycket om Darren Sproles. Miles Sanders går ut med skada i den här matchen.
Och som du säger, man måste ju här ge det till Carson Wentz, som jag tidigare pratat om, som är överskattad, men ändå som nu 4 veckor i rad spelat med kniven mot strupen. Mm. Och som du säger, bara titta till dem de har att kasta till. Alltså Joshua Perkins, Dante Burnett, Greg Ward, Boston Scott.
Fantastiska spelare.
Ja.
Känner honom mycket väl.
Ja. Uh-huh. Nej, men det är ju otroligt.
Nej, men så det är all heder till Eagle som faktiskt kommer och slår underläge, vinner mot Dallas Cowboys i vecka 16. Och liksom, det var en jämn match. Det var 17 lika när man gick in i fjärde kvarten. Och sen så kommer det här spelet då man säkrar Daniel Jones när han får en dålig snap, famlar den, och sen så kan man plocka upp den på enhjärnslinjen, så kan Boston Scott springa in bollen och då drar man iväg och de visade samtidigt Jerry Jones, han satte sin svit och när de krossade Redskins och han hade matchen på i bakgrunden och var satt och sucka och, liksom, och tyckte det var riktigt jobbigt, och det glädjer nog de flesta att han hade jobbet.
Ja, det här innebär ju då att såklart att Dallas seger mot Redskins var ju utan betydelse då Dallas missade slutspel och som måste kanske klassas som en av årets största besvikelser.
Absolut.
Och sen med tanke på det som hänt i Philadelphia och i den divisionen.
Absolut.
Vilken match vi fick avsluta säsongen med på Sunday Night Football i matchen mellan Seattle Seahawks och San Francisco 49ers. 2 lag som redan var klara men som bägge slogs om den viktiga både divisionssegen och sidningen för bye week i slutspelet. Och det blev ju en otrolig avslutning på matchen och på hela säsongen här som vi bjöds på. 49ers hade ju en ledning med 13-0 i paus och ledde hela matchen igenom, men Seahawks kom tillbaka till ett underläge med endast 5 poäng och ställningen 26-21. Och man hade ju här i slutet flera försök att passa in bollen i en zon. Man konverterade först ett försök på fjärde down till en first and goal från enyardslinjen, men lyckas där slarva till det så otroligt, som de beskrev i sändningen som en av årets sämsta penalties, när man tar en delay of game, får backa 5 yards och man försöker då kasta in bollen vid flera tillfällen i en zone, och man hamnar till slut då igen på fjärde försöket. Då får Russell Wilson fram bollen, men då han är nedanför precis innanför enjardslinjen. Det är alltså millimeter från att bollen går in och matchen är då mer eller mindre över. Mm. Och det var ju millimeter som skilde här, men ja, Seahawks spelar ju oftast tajta matcher. Mm. Den här gången hade de inte marginalerna med sig.
Ett annat lag som har enorma skadebekymmer också. Är tvungen att plocka tillbaka Marshawn Lynch som ser okej ut i den här matchen. Hade inte förväntat sig så mycket, utan det var ju Homer som gjorde det mesta, speciellt när man låg under sent i den fjärde kvarten och försökte hämta in ett underläge, låg under med 12 poäng. Och ja, jag vet inte vad jag ska ta från den här matchen riktigt. Det är ett Seahawks som hamnar i underläge snabbt, och sen ska man försöka hämta hem den här matchen, och man gör det hyfsat bra. Russell Wilson gör det han är bäst på. När han ser ut att bli säkrad så glider han undan och plockar på yards, antingen på med egna ben eller liksom en fantastisk passning till DK Metcalf eller Tyler Lockett. Det är ett Seahawks som jag inte riktigt... Jag känner inte igen dem sen första halvan av säsongen. De såg fantastiskt bra ut. Så man har tappat det lite, självklart på skador och så vidare. Men 49ers var det bättre laget idag eller i natt då de spelade. Och komma tillbaka till liksom, om man ska hoppa över till andra laget i 49ers som spelar en bra match rakt igenom, tycker jag. Tycker man gör väldigt bra. Deebo Samuel är fantastisk att titta på. Han och AJ Brown är mina favoriter nu när Josh Jacobs har varit skadad, till Officer Rook of the Year, och Deebo Samuel kan göra det mesta när han springer in den här touchdownen i en jet sweep. Det hur han kommer runt den på ett litet trickspel, får man säga, inte en jet sweep utan end around, och liksom spinner runt en spelare och så enkelt. Riktig atlet, rookie från South Carolina. Men nej, det är svårt att säga så mycket om den här matchen. Självklart båda lagen, mycket står på spel, liksom hemmaplansfavör genom hela slutspelet. Eller inte egentligen.
Ja, och för Seahawks del, jag får lite känslan som man också fick i slutet på förra året, då man fick en hel del kritik mot att man var för konservativa i sin play calling. Det här med att man bara sprang med bollen, att man liksom, ja, men släpp Russell Wilson fri. Han är ju en fantastisk quarterback och han är ju kapabel till sådana här upphämtningar som nu var millimeter ifrån att lyckas. Men framförallt nu när de också har, som du nämnde, alla de skadorna på sina running backs som har varit grunden i deras spel egentligen. Nu tar man tillbaka Beast Mode. Han var ju och festade i Oakland för någon vecka sedan. Och nu sprang han in en boll. Det var ju häftigt att se ändå.
Ja, kul. Han är otroligt älskad i Seattle.
Ja, ja. Men som också har sagt, de har ju vunnit många tajta matcher i år, men det är inget att förlita sig på. Det är lätt att det tippar över där då.
Och hade chansen att göra det här idag också. Men sen så lite slarv, rätt så mycket slarv. Man har bollen på enjördslinjen och liksom, ja, men in med Marshall Lynch, och så står man där och så får man en delay of game istället.
Ja, det var ju så otroligt slarvigt och ofokuserat från sig också.
Ja, och det, då blir det lite så här, men vad är viktigast liksom? Att man ska få någon slags redemption från Super Bowl 49 när man inte springer med Marshall Lynch på enjördslinjen liksom. Och det var roliga memes som kom ut i veckan liksom, hur intervjun hade gått till med Marshall Lynch. Okej, låt mig få bara kolla här nu. Om ni har bollen på enjördslinjen, vad gör ni då? Alltså, du får springa med bollen, Marshall. Du får springa. Ja, bra, jag signar. Så det liksom hängde upp sig lite mycket på det. Och som du säger, Marcus, släpp Russell Wilson fri. Gör det han är bäst på liksom. Ställ dig shotgun, ställ dig med en tight end och tre wide receivers, och sen så låt han göra sitt. Hantera varenda drive som 2-minute drive liksom. Det är då de är som absolut bäst.
Och nu med skadorna så är det där de har sina styrkor också, ja, på offense, ja. I Tyler Lockett och DK Metcalf. Man ska ju inte underskatta betydelsen heller. Det här var ju otroligt viktigt, den här millimeterna som då var på 49ers sida. Att man nu blir första sidade i NFC, det vill säga hemmaplansfördel genom hela slutspelet. Man får en bye week. Seahawks då trillar ner till femte sidan, får ju nu istället åka till Philadelphia på wildcard weekend, en skadornas match kanske. Inte lätt att åka till Philadelphia. Vi såg hur det gick för Dallas där.
The backup bowl kan man kalla den. Nej, men ja, jag vill ju ha Seattle som en vinnare liksom i den matchen. Jag tror att man kan gå längre i slutspel, man kan sätta upp en bättre match i divisionals, vilken man nu möter där. Men jag är inte helt hundra på att man går in och vinner mot Eagles på bortaplan. Det är jag inte, men Seattle ska väl vinna den matchen. Men det är mycket skador, kommer vara tillfälligheter. Har Russell Wilson en av sina bästa matcher, ja, men då vinner de. Har han inte det, då blir det knepigt.
Mm. Blir spännande att följa. 49ers ser ju dock ruskigt bra ut. Några snabba korta om övriga matcher. New York Jets avslutade säsongen med en grisig seger i Buffalo över deras backups, då Bills valde som många lag att vila sina bästa spelare inför stundande slutspel. Jets vann med 13-6. Han lyckades, våran husgud James Winston lyckades passande nog med sin sista pass för året i overtime mot matchen mot Atlanta Falcons kasta sin 30:e interception för året, då det också ledde till en pick six så att Falcons vann med 28-22. Winston blev där historisk som den första quarterbacken i historien att kasta över 30 touchdowns och 30 interceptions på en säsong. Chicago Bears slog på bortaplan ett reservbetonat Minnesota Vikings med 21-19. Kansas City Chiefs tog en, som det visade sig, mycket viktig seger mot LA Chargers med 31-21 som gav dem en bye week och andra sidan i AFC. För Chargers del så var det här kanske sista matchen för deras quarterback Philip Rivers. Han sa efter matchen att han avser att fortsätta spela fotboll och vet inte vart det tar vägen, men att han är öppen för alla alternativ. Det blir spännande att följa vart Rivers tar vägen. Green Bay Packers såg länge ut att gå mot förlust mot Detroit Lions och därmed missa en bye week i slutspelet. Men med matchens sista spark så satte kicken Mason Crosby ett 33 yards field goal för seger. Packers har i sina bägge matcher mot Detroit Lions i år varit i ledningen mot dem i 0 minuter och 0 sekunder. Och ändå lyckas vinna bägge mötena med avgörande field goals på sista sparken i bägge matcherna. Cincinnati Bengals tog sin andra seger för säsongen då man slog hopplösa Cleveland Browns på hemmaplan med 33-23. Andy Dalton spelade med största sannolikhet sin sista match som quarterback för Bengals och running backen Joe Mixon hade en fin dag med 162 yards och 2 touchdowns. New Orleans Saints verkar ha prickat toppformen inför slutspelet. Man övertygade stort mot Carolina Panthers och vann med 42-10 och Drew Brees passade för 3 nya touchdowns för att utöka sin ledning som den som passat för flest i karriären. I Panthers blev den fantastiska Christian McCaffrey den tredje spelaren i historien att både springa och ta emot för över 1000 yards på en säsong. Vilken bedrift av Christian McCaffrey. Förra årets Super Bowl-lag från NFC, LA Rams, tog en hedersam vinst i sista matchen mot Arizona Cardinals med 31-24. Rams missande slutspelsplats var nog på förhand en stor missräkning och något som många dock inte räknat med. Så det blir till att ta nya tag till nästa år i Rams. Oakland Raiders valde med matchens sista spel mot Denver Broncos att försöka gå för säsongens första 2-poängsförsök för att vinna matchen, men misslyckades och Denver vann med 16-15. Drew Lock gick därmed upp till 4-1 som startande quarterback för Denver Broncos. Kanske är framtiden ljus i Denver. Jacksonville Jaguars vann mot Indianapolis Colts med 38-20. Dallas Cowboys gjorde sitt hemma mot Washington då man vann med 47-16. Återstår att se om detta var sista klappen för Jason Garrett. Baltimore Ravens reserver ledda av RG3 slog ett motiverat Pittsburgh Steelers som spelade för slutspelsplats med 28-10. Ravens tog därmed sin 12:e raka seger och kliver in i slutspelet som NFLs hetaste lag, Oscar.
Mm, 14-2.
Ja. Imponerande.
Ja, jag vet inte om den matchen var så imponerande. Båda quarterbacks under 100 yards passade, men regnet vräkte ner i Baltimore. Trodde verkligen att Steelers skulle knipa den här matchen, liksom tillräckligt motiverade för att vinna den. Hängde kvar en stund, ledde med 7-6 och sen tappade helt och Duck, Devlin Duck Hodges liksom, det är väl inte en quarterback som vi lägger alla förhoppningar hos för säsongen 2020. Steelers får man väl ändå säga 8-8 med det laget, med det offenset. Det är ju defense som har gjort allting den här säsongen. Otroligt att de kan vara 8-8. Men ja, lite platt match här i slutet. Kul med James Winston. Ja. Fantastiskt.
Ja, men det är så symboliskt.
Det är så, ja, verkligen. På många kastas sätt, sin 30:e alltså, interception i och gör det övertid för en pick six, 7:e. Tror jag gick upp i flest någonsin under en säsong med 7 stycken av pick sixes. Mm-hmm. Helt otroligt. Det var en Jacksonville går in och vinner också mot Indianapolis. Vart är det här Doug Marone? Han kommer inte vara kvar i mina ögon.
Tycker noterbart igen, som jag har sagt så jäkla många gånger från de här matcherna i Packers mot Detroit Lions som spelar med halva laget borta också nästan.
Ja, och liksom vet att man snackar om Patriots som är 12-4, men Packers är 13-3 och övertygar inte heller. Vecka in, vecka ut.
Nej, som vi sagt, ingen wow-match i år nästan. Och Rodgers hade ju otroligt kämpigt i första halvlek.
Missade många långa kast och liksom, har ingen förklaring till det. Varför han missar? Vet inte varför han missar. Och nej, jag känner mig otroligt osäker på Green Bay Packers när vi går in i slutspelet här. Visst, hemmaplansfördel fram till en potentiell NFC-final. Men ja, ser ju inte jättebra ut. Det gör det inte. Aaron Jones spelar som en gud. Har han gjort de senaste veckorna. Jag tycker han spelar fantastiskt bra. Men Aaron Rodgers vill se lite mer innan man kan liksom hoppa på den bandwagonen. Oakland Raiders blev snuvade på en touchdown nere på goal line när man försökte springa in med fullbacken. Och jag tycker den är inne. Jag tycker Hunter Renfrow är inne. Eller han är inne. Han döms för en touchdown. Och sen så kallar de tillbaka det på att det finns tillräckliga bevis. Jag såg inga tillräckliga bevis. Och det här hur man dömer och tittar på saker och ting i New York för att bestämma utkommen av ett spel. Jag är inte klokare efter den här säsongen. Allt som man skulle fixa till under den här offseason och under den här säsongen är som bortblåst. Jag har inte blivit klokare. Punkt.
Då sa Oskar, årets sista såg. Är den slipad?
Jag vet inte, Marcus. Jag satt igår efter matcherna och tänkte att veckans sågning skulle bli liksom, men den är klar. Den är lätt. Skrev ihop en hel vid ett tiden igår kväll. Och gissa vilka jag skulle såga. Patriots. Ja. Men den var lite för enkel. Och lite för munter. Och det ville vi inte ha det. Och så det svåra med den här veckan var ju att liksom många starters vilade och liksom det var inte så mycket på spel för många. Så det jag istället vill göra den här veckan är att hylla fansen för de lagen som har underpresterat hela den här säsongen trots bra trupper. Så alla fans som håller på Cleveland, ni trodde skulle nå en Super Bowl, men det lagen ställde upp med vecka 1 och slog Baltimore Ravens. Men nu står ni och pekar fuck you till alla spelare istället. Tack för att ni finns, ni är fantastiska. Och alla ni fans i Jacksonville som äntligen hade fått en QB som hade vunnit en Super Bowl, som man gör i Jacksonville som QB, så går man och bryter nyckelbenet. Och återigen underpresterar efter man blivit hel igen. Nu får ni börja om med en ny coach igen. Och alla ni fans i Cincinnati, tack för att ni faktiskt går på matcherna fortfarande. Helt otroligt. Jag hoppas att Joe Burrow får ordning på den här skutan igen. Helt fantastiskt att ni fortfarande finns. Och på tal om att finnas, alla fans i Los Angeles som hejar på Chargers. Nej, just det, ni finns inte. Skojar bara. Men framförallt, ni fans i Miami. Tack för att ni hejade fram ert lag så att ni inte tankade. Utan fortsatt att kämpa och ordna så att Patriots inte får en första runda bye week. Tack Fitzmagic. Tack så oerhört mycket. Och Jets-fansen, herregud, ni orkar. Det är helt otroligt. Det är fantastiskt. Jag förstår inte.
Vi kämpar på.
Ni kämpar på.
Ja.
Men ni har ju fått någonting i alla fall. Nya snygga tröjor.
Eller hur?
Det är kul.
Ja, de är grymma.
Ja, vilket år.
Ja.
Och Cowboys fans. Ni är nog de värsta fansen i hela NFL. Men kul att ni fortsätter att sponsra Jerry Jones så jag kan plocka in någon uppfinningsrik coach från college som gör att ni går 8-8, 9-7 eller 7-9 nästa år igen. Kul. Och Rams fansen, kul att ni ordnar det. Kul att ni fortfarande finns kvar trots att framtiden är mörk med flera överbetalda spelare, ingen Olan eller några draft picks i nästa års draft, och nu ska vi stå ut med Jalen Ramsey också. Fy fan, stackars er. Tack så mycket. We got a game ball.
Veckans gameball delar vi ut som ni vet varje vecka till en person, lag, händelse inom NFL som vi tycker förtjänar det. Och denna vecka kan vi ju inte annat än att ge veckans gameball till Ryan Fitzmagic.
Så ja.
Nej, men det är ju för hans otroliga avslutning i matchen mot Patriots och även avslutningen på deras säsong i Miami.
Det blir spännande att se vart han tar vägen. Vad som händer med Ryan Fitzmagic och
liksom,
är han kvar i ett år och lär upp en ung quarterback alltså år in år ut liksom, hur orkar han, är uträknad för att komma in ändå och styra upp det här skeppet eller det laget han är i.
Förra året i Tampa när James Winston var sönder och han gick in och levererade, och för Miamis del nu så, som du sa Oscar, matchen mot Patriots var ju lite deras Super Bowl. Alla har pratat om att Miami, de har tankat, det är det sämsta laget i historien. De har tradat bort sina bästa spelare i Minka Fitzpatrick, Laremy Tunsil, Kenyan Drake och så vidare. Och här står man nu mot ett motiverat Patriot som spelar för sidning på bortaplan. Och Fitzmagics swag är ju större än någonsin. Man önskar ju att han kört klivit ut på presskonferensen efter i samma outfit som man gjorde förra året i Tampa Bay, och jag hoppas att det finns en plats i för Fitzen i NFL även säsongen 2020.
Det hoppas vi.
Ryan Fitz Magic, veckans gameball är din.
So, you know, for now we're gonna have to cut you.
Veckans cut. Oscar, vi lyckades.
Det är helt otroligt.
Vi gjorde det. Vi lyckades med vårt perfekta slutspelsträd.
Ja, det var inte så svårare än så.
Nej, det var inte svårare än så. Jäklar. Vi behövde ju här att Titans skulle gå.
Mm.
Och vi behövde att Eagles skulle vinna.
Mm. Och det gjorde vi.
Ja, fan vad bra vi är.
Ja. Alltså, jag förstår inte att man kan vara så bra. Och som min pappa alltid sagt till mig, så här, det är inte lätt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst.
Nej, precis. Och vi tänkte ju här att vi måste ju rida lite på våran streak här. Men istället för att plocka bort lag här, och jag menar nu är det slutspel, det är bara några få matcher varje helg, så tänker vi att vi ska ju spekulera och tippa lite här hur det går i veckans slutspelsmatcher, de matcherna som kommer. Och då har vi ju först då på lördag klockan 10:30 så är det Buffalo Bills som åker till Houston för att möta Houston Texans.
Mm.
Och ja, på förhand känner jag så här, vilket Texans får vi se?
Mm. Det är jättesvårt.
De har ju pendlat så otroligt mycket, och vi vet ju alltså deras höjder med Deshaun Watson och DeAndre Hopkins och så vidare är ju, då slår man ju Bills om man träffar en sån dag.
Mm.
Men deras bottar är också väldigt låg. Och man har ju också en historia av att åka ut just på wildcard weekend.
Mm.
Första matchen i slutspelet. Mm. Buffalo. Ja, deras försvar är ju en nyckel som jag ser det.
Mm. Ja, men så är det. Och hur de kan stänga ner ett passande lag och även springspelet. Liksom. Och framförallt sätta press på en quarterback som håller bollen alldeles för länge. Jag tror att Buffalo kommer vinna den här matchen. Jag har den känslan. Det har fått vila sina starters. Båda lagarna har vilat sina starters i en vecka också. Någonting säger mig att Buffalo kan gå in och knipa den här matchen med ett bättre defense och kan sätta press på Deshaun Watson och stänga ner honom. Trey Edmonds är så otroligt snabb och liksom kan kia ner på Deshaun Watson så han inte kan göra någonting med benen heller. Jag tror att Bills är bättre preppade för den här matchen för att gå och vinna den mot Houston på bortaplan. Bill O'Brien. Mm. Statistiken talar för sitt. De vinner ju, Houston Texans vinner ju, eller förlorar en match, vinner två. Förlorar en match, vinner två. Har gjort det hela säsongen. Funkar det i vecka 17 också. Man avslutar med en torsk efter två vinster. Så egentligen ska de vinna två matcher här nu och sen åka ut i AFC-finalen. Men jag tror att den sviten bryts här. Tror jag. Vad tror du?
Ja, jag har svårt att säga. Något sätt är det så här. Det är någonting med Buffalo och deras kultur och det de har byggt upp här under hela säsongen som gör att de ändå andas mera vinnarkänsla, tycker jag, än vad det gör i Houston.
Mm.
Och med även Josh Allen som till viss del har sina brister som quarterback, så har han ju den här skallen liksom.
Mm.
Är det fjärde och två, då tar han de här två yardsen. Spelar ingen roll om man behöver springa över två spelare.
Men just nu så är det, så, är det fjärde och kort, vem vill du ha som din quarterback?
Ah.
Vi pratar alltid om 2 minutes, vem vill du ha som quarterback? Men om det är fjärde och två, då är det Josh Allen man vill ha som quarterback. För han tar dem där på ett eller annat sätt. Med en fumbled snap, med att bli dragen i face masken, vad som helst. Han tar dem där 2 yardsen. Jag gillar Buffalo i det här mötet. Dels för att jag inte litar på Houston alls.
Mm. Jag är med dig.
Jag har övertygat dig alltså.
Ja, du har övertygat mig. Jag var lite såhär, vilket Houston får man, de är så jäkla oberäkneliga.
Ja.
Jag gillar ju ändå Deshaun Watson och
jag också.
Det andra hopp och deras sätt att spela med.
Ja, men det gör jag också. Jag gillar det laget. Det jag inte litar på är Deshaun Watson. Jag ska inte klandra den där offensiva linjen. De blev vi sågade i, jag vet inte om det var vecka 2 eller vad det var, och hade 10 sacks efter 2 veckor. Men det är inte O-line, utan det är Deshaun Watson som håller i bollen väldigt länge stundtals och inte vågar riktigt kasta den här. Han kanske skulle göra som James Winston och kasta upp den på vinst eller förlust ändå. Men han håller bollen lite för länge. Jag litar inte riktigt på det. Kommer nog ta en sack. Kommer bli någon turnover också. Jag gillar Buffalo den här matchen.
Lördag natt då, klockan 02:15 ser vi ju det andra mötet i AFC där Patriots tar emot Tennessee Titans. Och Oskar, hur går det här?
Känner du hur det luktar?
En Titans-vinst.
Lite en Titans-vinst.
Ja.
Ja, det gör det. Jag tror att Titans, alltså Ryan Tannehill, han har slagit Patriots förut. Jag gillar Titans på det sätt de spelar. Springspelare funkar bra. Kan de kontrollera bollen? Liksom ha det. Ryan Tannehill har sånt enormt självförtroende just nu. X-Factor i AJ Brown. Jag gillar det. Och Patriots... Men någonting som är såhär, Patriots hemmaplan visserligen, och efter en sån här torsk också mot Miami.
Ska man torska en till?
Det
är ju inte Patriots att göra det.
Nej.
Och i slutspel, Bill Belichick, det är Tom Brady.
Jag kommer, vare sig Patriots vinner den här matchen och liksom, jag kommer betta Patriots förlust hela vägen genom slutspelet, för jag vet att den kommer. Det finns noll chans att de vinner en Super Bowl.
Det där gjorde jag förra året. Inför varje slutspelsmatch så skrev jag på Twitter: nu får ni se Tom Brady sista slutspelsmatch någonsin.
Ja.
Nej, för fan vad dumma kändisar, så jag orkar inte.
Nej.
Men jag är med dig, jag säger Titans också.
Ja.
Jag säger Titans, vi gillar dem. Vi gillar dem nu.
Bills Titans, ja.
Söndag då, 19:05, Vikings at Saints.
Mm.
Förra året som möttes de, då hade vi Minneapolis Miracle med Case... Två år sedan, förlåt. Med Case Keenum. Case Keenum då. En liten revenge game kanske för Saints.
Mm.
Men här har vi faktiskt mitt Super Bowl pick i Minnesota Vikings. Mm. Skräll Super Bowl pick.
Och mitt Super Bowl pick i Saints.
Precis.
Ska du inte komma över då? På den goda sidan.
Det kan jag inte göra.
Nej, jag förstår att du inte gör det.
I och med att hade matchen spelats på Monday Night, då hade jag kanske blivit tvungen till det. För då förlorar jag alltid Kirk Cousins. Ja. Men nej, jag står fast. Det känns ju lite så här efter att ha sett Saints igår. De har prickat toppformen känns det som.
De ligger väldigt bra i formmässigt.
Väldigt bra, jag vet det.
Skadebekymmer i Minnesota. Alltså, ja, Dalvin Cook, jag tror att han kommer spela. Adam Thielen har inte sett hel ut. Jag måste stå med Saints. Alltså, jag har tippat dem och speciellt hur de spelar just nu och hur de gick och vann mot Tennessee Titans också och låg under och kom tillbaks när de hemmaplansfördel revanschmatch efter Minneapolis Miracle. Jag kan inte se något annat utfall än att Saints vinner den här matchen.
Det kan ju bli en överkörning lite.
Ja, jag tänkte på det också. Att det kan bli liksom en 42-14 match. Alltså men däremot liksom det bästa linebackerparet, ja, det är Barr och Kendricks i Minnesota. De linebackerna, jag tror att springspelet kommer vara borta för Saints. Och de har lite skadebekymmer på den offensiva linjen också. Det är någonting som jag är lite orolig för att det kommer hålla genom hela slutspelet fram till en Super Bowl. Men Michael Thomas och Drew Brees, svårt att betta emot det, och de har ett bra defense också. Jag gillar Saints i den här matchen.
Ja, jag kan ju såklart inte gå emot mig själv här ändå, även fast jag
du får komma över till en goda sidan.
Jag är ju van som Jets-fan att kämpa i extrem uppförsbacke och motvind och allt, men vi säger Minnesota Vikings här. Kirk Cousins lead the way. Sista matchen då i slutspelet i Wildcard Weekend, 22:40 på söndag. Seattle Seahawks åker till Philadelphia.
Jag tycker den här matchen är jättesvår. För 5 veckor sedan så hade det varit jättelätt. Och
ja, då hade det varit givet Seahawks.
Ja, jag tycker den är svår. Liksom det ska ju vara Seahawks som vinner den här matchen. Det ska det vara. Med Eagles på hemmaplan, helt uträknade, liksom, ska inte ens vara med i slutspelet från den här kassadivisionen. Men jag säger Seattle ändå. Jag måste säga Seattle ändå. Alltså, släpp Russell Wilson free, gör man det. Jag tror man gameplanar bra för den här matchen. Jag tror att man kniper en vinst på bortaplan.
Luktar ju low scoring match det här. Alltså Eagles på hemmaplan med den publiken, det trycket, Wentz, 4 raka segrar. På andra sidan alla skador. Jag vet inte om Zach Ertz kan vara tillbaka till nästa helg. Missade nu i helgen. Ja, det blir ju det kommer ju vara inom en score här, känns det som. Och nej, jag vill säga nog Eagles ändå.
Du säger Eagles.
Ja. Jag säger Eagles ändå. Vi får se. Det blir...
Vi är överens på AFC, men icke överens på NFC. Alltså.
Så är det. Nej, det blir ju jäkligt kul att följa. Äntligen.
Det ska bli superspännande. Äntligen slutspel.
Då var det dags för oss att runda av här med årets sista Viaplays NFL-podd. Vi fortsätter ju såklart hela vägen ända in i kaklet. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi tar gärna emot frågor och feedback via vårt Twitter där vi heter Viaplays NFL-podd. Vi säger gott nytt år. Ha det fint. Säger jag, Marcus Brien och
Oskar Strauss. Ha det gott.
Tjena. They can't stop a nosebleed. He broke my ankles. You know what that means? Right. My ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement. Knock on wood if you're with me. I'm here, so I won't get fined. 50 yards! You tired? You tired? Just win, baby. Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.